Hej och välkomna till Vikingapodden, en podcast om vikingatiden producerat av The Viking Museum på Djurgården i Stockholm. Detta är säsong 2 och ni som har följt oss känner inte igen min röst. Under säsong 1 fick mina vänner Erik och Emma berätta om våra kära vikingar. Men den här säsongen är det jag, Jakob, som får ta vid. Jag ska göra mitt bästa och jag tror det kommer bli en kul säsong. Vi kommer släppa 2 avsnitt i månaden och denna säsong ska vi faktiskt ut på en resa. Något som till stor del definierar vikingatiden är resor. Och vi ska i en rad av avsnitt följa deras spår och deras resor. Vi ska resa österut. Det är någonting som många gjorde, särskilt om man levde i ett landområde med kustlinje österut. Det är ju till exempel det som en stor del av dagens Sverige gör nu. Men innan vi reser ut ska jag försöka i detta avsnitt packa er lilla vikingaväska. Det kan nämligen behövas lite bakgrund, lite termer, lite förståelse för kartan och geografin ser ut på vikingatiden. Så ni kan se det här avsnittet som en liten bakgrund och ett sätt att förbereda dig för resten av resan. Och nu tycker jag vi startar. Vikingatidens start och slut ifrågasätts hela tiden. Den preciseras utifrån olika fynd eller olika historiska händelser. 793 vid attacken i Lindisfarne används ibland som början. Men arkeologiskt material såsom viktiga vikingatida handelsstäders grundande och fynd, till exempel typiska vikingaskepp i Estland, gör att många vill börja vikingatiden innan, det vill säga någonstans runt 750. När vikingatiden slutar är också en diskussion. 1066, det är då den anglosaxiska kungen Harold besegrade den mäktiga Harald Hårdråde. Och det används inte allt för sällan som slutet av samma personer som vill börja vikingatiden med attacken i Lindisfarne eftersom båda utspelar sig i dagens England. Kristendomens spridning i Skandinavien och nationsbildandet, det är ett annat förslag om när vikingatiden får sitt slut. Och då närmar vi oss slutet av 1100-talet. Men det finns fler förslag och förmodligen dyker det upp fler förslag även under vår resa med olika experter. Det finns också en hel del termer och geografiska klurigheter som kan vara bra att förklara så att resan blir så smidig och trevlig som möjligt. Till att börja med så ska jag försöka beskriva den geografiska platsen därifrån vår resa utgår. Skandinavien är inte på vikingatiden ett begrepp så som vi känner till det nu. Inte heller nationsgränser eller identifikationen att tillhöra Norge, Sverige och Danmark såsom norrmän, danskar och svenskar. Kortfattat så skulle man kunna säga att systemet för makt och folket i Skandinavien är på ett annat sätt. I det som idag är Sverige fanns många folkgrupper med mer eller mindre gemensamma nämnare. Götar, gutar och svear. Det är rörigt. Dessutom så finns det olika grupper med samiskt ursprung. Samma struktur med klaner och mindre kulturgrupper kan man se även i det som idag är Danmark och Norge. Finland är väldigt intressant att studera under vikingatiden men anses inte ha samma ursprung som Sverige, Danmark och Norge. Finsk-ugriska och slaviska influenser är större där än det mer nordgermanska Danmark, Sverige och Norge. Men för att reda ut allt det där så skulle det nästan behövas 1 eller 2 avsnitt bara för det. Island och Grönland blir även de befolkade på allvar under vikingatiden av, om vi nu ska använda ordet, skandinaver. Nu kommer vi till nästa problem. Vikingar. Det finns få ord som väcker så mycket debatt bland vikingaentusiaster, forskare och arkeologer. Termen är känslig eftersom den ursprungliga benämningen viking tycks ha syftat på krigande skandinaver främst. Eftersom en majoritet av befolkningen inte var krigare så är denna term kanske lite missvisande. Men även termen som skandinaver, svenskar och annat som vi brukar använda för att inte använda viking kan också vara missvisande eftersom det till exempel inte finns något Skandinavien eller Sverige på det sättet som vi tänker idag. Även ordet nordbor, eftersom det bor många fler i norra Europa än bara de man kanske menar med de i Mälarområdet eller runt Gotland. Det engelska ordet Norse används ofta på just engelska. Det är svårt att översätta, men kanske är det mest lämpliga ändå. Ja, med det här sagt så vill jag varna känsliga lyssnare för att de här termerna kommer blandas ganska vilt i de här avsnitten på vår resa. Förutom mig själv och er kära lyssnare så tänkte jag ta med några till på resan. Till exempel världens bästa ljudtekniker och världens bästa vän, Fritjof.
Hej!
Hej! Ska det bli kul att följa med oss?
Det kommer nog bli jättespännande, tror jag.
Ja, vad tänker du är våra största utmaningar?
Oj, jag tror att du kommer bjuda in mycket kunniga gäster som kommer vilja prata väldigt, väldigt mycket. Så jag tror våra största utmaningar kommer vara att hålla det till ungefär 45 minuter per avsnitt.
Du menar att min största utmaning kommer att vara försöka vara tyst helt enkelt?
Jag tror att det vore bra.
Jag fattar. På museet så har jag ju fördelen att som guide få prata på. Vi ska förhålla oss till vissa tider där också, men jag förstår precis vad du menar.
Men det ska bli jätteroligt.
Det tycker jag också. Mm. Och du och jag har ju spelat musik i halva livet tillsammans också. Och när vi skulle göra den här podcasten då kunde vi inte låta bli. Så att vi har ju gett oss på att göra lite jinglar och ljudlandskap också.
Ja, du har bland annat stått på knä i ditt kök och spelat mungiga. Så att du nästan svimmade.
Ja, och det är sådana smällar man får ta, tror jag, för konsten.
Men jag tycker det blev en väldigt fin jingle, så det var det värt.
Det tror jag också. Och kanske i framtiden när den här podcasten blir enorm och vi uppträder på Globen så kanske man kan förvänta sig ett live-framträdande.
Jag vet inte hur många poddar som brukar landa på Globen till slut, men om någon podd så denna i så fall.
Det tror jag också. Du lyckades ju också avslöja här lite grann att vi har ytterligare gäster på våran resa. Jag skulle komma till det också, men det var väl lika bra att du tog upp det. Du har hunnit träffa några av dem. Du som inte har vikingabakgrund på så sätt att du inte är lika nördig åtminstone som jag. Tror du att de här kära lyssnarna kommer att hänga med oss?
Det tror jag. De gäster som jag har hunnit träffa tycker jag har varit väldigt tydliga och haft enkla. Man märker att de pratar mycket om det här så att de vet hur de ska förenkla vissa lite mer invecklade resonemang. Så att jag som sagt inte är så invigd i vikingavärlden har ju tyckt att det har varit superspännande att bara sitta och lyssna.
Kul. Jag vet ju också att säsong 1 med Emma och Erik, de gjorde det så himla bra och la det på en väldigt bra nivå. Så jag hoppas på att säsong 2 kan fortsätta i den riktningen. Och med det sagt så kanske vi ska fortsätta med att packa vikingaväskan lite till då. Och då kommer vi till källmaterial. Det som vi ibland slarvigt inte nämner när vi baserar våra idéer och tankar och fakta på. Det är framförallt arkeologi och nedskrivna historier. Alltså arkeologi och historia. Det är fullt förståeligt att alla inte har dessa in top of mind. Så jag tänkte göra en liten sammanfattning över kanske de mest klassiska och vanliga källmaterialen vi använder. Den romerska historikern Tacitus kan vi börja med. Han skrev en bok, Germania, om de germanska folken. Och där ingår de nordgermanska stammarna som vi ibland kallar skandinaver. Han beskriver till exempel hur kvinnornas status är hög och vissa riter. riter kopplade till vissa gudar som germanerna tillber. Men vi får ha ett källkritiskt öga på detta. Vi kan inte ta allt för givet, men det är alltså den enda historiska källan som beskriver människorna i Skandinavien på 100-talet. Och några av dessa saker kan man också fastställa tillsammans med arkeologiska material och förstå att Tacitus inte helt ute cyklar, i alla fall hela sin text. Men de germanska folken och det romerska folket har en hel del konflikter, och det kan också finnas med i hur Tacitus beskriver germanerna. En nypa salt kan nog behövas, och det gäller nog när vi granskar alla de här källmaterialen. Det finns gott om framförallt gubbar som vill beskriva hur kristendomen sprider sig och vad de hedniska människorna här i Skandinavien pysslar med. Munkar och kristna krönikörer. Jag ska nämna några. En av de mest kända är Ansgar. Särskilt i Sverige och kanske också i Mälarområdet, eftersom Ansgar kom till Birka som ligger i Mälaren. Han hade i uppdrag att göra Sverige, eller Svitjod, eller Svearnas rike, till kristet. Och han etablerade en församling i området. Den blev dock inte så långlivad, och det finns också källor på att kristendomen fanns på andra platser i Skandinavien redan innan. Men källmaterialet i skriftlig form från den här tiden, 800-900-tal, är ganska liten. Så därför blir också hans text extra viktig. Och när jag säger hans text så menar jag inte att han har skrivit den, men den handlar om Ansgar. Han som skrev den, det var Rimbert. Både Rimbert och Ansgar kom från Hamburg-Bremen. Ansgar var ärkebiskop, men Rimbert skulle bli ärkebiskop efter Ansgar och följde hans fotspår och skrev därför också en krönika om sin ärkebiskop. Adam av Bremen är också en viktig källa. Han tog sig inte tid att åka upp till Skandinavien, men han beskrev den ändå. Han hade nämligen träffat en dansk som beskrev vad som hände framförallt i Uppsala när man offrade människor och allt möjligt. Återigen får vi ta fram saltet. Men människooffer och offer och Uppsala och blot, alltså ceremonier kopplade till gudarna, har förekommit. Så att han hjälper oss ändå och blir en viktig källa. Från det muslimska kalifatet finns det också skriftliga källor. Ibn Fadlan är det kanske mest go-to-källan. Hans möte med det som tolkas vara skandinaver är en av de mest omciterade exemplen faktiskt från vikingatiden. Han nämner nämligen hur några ur en besättning från Skandinavien tvättar sig. Och han beskriver även deras utseende. Hans skildring är spännande på många vis. För hygienen, den beskrivs inte i detalj på så många fler platser och källor. Men också så låter han antyda att skandinavernas kroppar är prydda av ett mönster. Och då återigen, vikingentusiaster tänker olika. Är de målade? Är de tatuerade? Och det här är en debatt inom vikingavärlden. Huruvida skandinavisk befolkning var tatuerad eller inte. Ibn Fadlan befann sig i närheten av floderna i dagens Ukraina och Ryssland. Och han var en av de krönikörer som hade i uppdrag att bland annat dokumentera andra kulturer i området från kalifatet i dagens Bagdad. Och Bagdad var en viktig plats också. Vi kommer inte resa dit på våran resa. Men det fanns de skandinaver som nådde hela vägen dit. Och Bagdad och kalifatet hade stort inflytande, både intellektuellt, kulturmässigt och genom handel. De hade också hög status militärt. De hade tagit över stora områden. Och många var nog rädda för att kalifatet även skulle ta över deras områden runt de här floderna där till exempel Ibn Fadlan befann sig. Även bysantinska riket var i konflikt ofta med kalifatet och de låg nära grannar. När man pratar skriftliga källor och vikingatiden, då måste man nämna en. en superstjärna, Snorre Sturlason. Snorres Edda brukar man kalla en av de viktigaste samlingarna som han har skrivit. Där får man studera och försöka förstå delar ur sagorna och om gudarna och de skandinaviska kungarna under vikingatiden. Däremot så är Snorre Sturlasons böcker efter vikingatiden och beskriver alltså en tid som varit i en kontext där Island har blivit kristet. För att krångla till det så finns det en till Edda, en äldre Edda, eller den poetiska Eddan som den också kallas. Och man vet inte författaren, men det är en samling av muntliga berättelser som handlar om gudarna och skapelseberättelser och kopplade till den gamla religionen. Island och Islands status är väldigt intressant som källa. Isländska sagor finns också. De skrivs ner och beskriver ibland tidsperioden, vikingatiden och vad som kunde hända där. Men där blandas både historia och myt. Några av de här sagofigurerna och karaktärerna anses ha levt på riktigt. Och åker man till Island så är många platser döpta efter de här karaktärerna. Och några av dem anses vara nationalhelgon eller viktiga nationella figurer och karaktärer. Någon som också beskriver skandinaviska kungar och gudar är Saxo Grammaticus. Han nämner framförallt de danska, alltså de i Danmark, kungaätten där. Och även han blandar ganska vilt fiktion och verklighet och historia. Och även han beskriver vikingatiden i en tid efter vikingatiden i en kristen kontext. Ja, sluddrar jag bara eller går du hänga med, Fritjof?
Jag har lyssnat och tycker att jag har lärt mig massa spännande saker hittills.
Mm, det är ju lite knepigt det här med källor på vikingatiden eftersom skandinaverna själva inte skriver om sig själva utan det är bara andra som gör det. Det är spännande och jag brukar säga till besökarna när jag har guidade visningar att fördelen är att man kan göra så mycket nya tolkningar och alla nya källor blir så extra spännande och viktiga. Däremot så måste man ju komma ihåg då att också vara källkritisk eftersom de är få. Men du Fritjof, har du någon idé? Om man nu inte har historiskt material, vad kan man göra då?
Vad jag har förstått av att lyssna på många väldigt kunniga gäster som vi har haft så gör man fortfarande mycket arkeologiska fynd i utgrävningar och att det ger väldigt mycket ny information hela tiden. Stämmer det?
Absolut. Källor bör ju användas tillsammans. Då bekräftar de och då kan de också bekräfta en tes eller en teori. Men eftersom man har grävt ut ganska lite av allt man vet finns så blir det också alla nya utgrävningar extra spännande för de kan berätta någonting mer eller någonting nytt eller bekräfta någonting som man bara kanske har anat innan. Jag kan nämna några exempel. På Birka finns det massor med gravar och några av dem är utgrävda. En av de mest innehållsrika, med mest fyndmaterial, hade fullt av vapen och attribut för en krigare. Och man tog för givet att det var en man. Men sen gjorde man en DNA-analys och kom fram till att det var en kvinna. Och man har hittat flera kvinnogravar med krigsattribut. Och därför har många forskare, arkeologer och historiker tänkt att det nog fanns kvinnliga krigare på vikingatiden. Det här med gravskick är också en del av det arkeologiska materialet som är väldigt intressant och kan lära oss väldigt mycket. Till exempel i säsong 1 berättar Emma att hon är osteolog, det vill säga att hon analyserar skelett och allt man kan lära sig av det. Men själva skicket på graven och det man hittar i graven kan berätta väldigt mycket. Särskilt också då om det saknas historiskt material. Då får man tolka gravarna ännu mer och jämföra dem på olika platser. Man kan också se om ett, till exempel ett föremål från en plats långt bort från Skandinavien är i en grav i Skandinavien, så innebär det någon slags kontakt. Och det kan vara spännande också. Gravarna kan också berätta någonting om människornas kultur, vad man trodde på efter döden, alltså också deras religion och riter. Gåvor kan också avslöja vad som var viktigt, dels att ha med sig, men också som hade kanske status i samhället. Runor och runstenar är också en viktig källa. Här har ju Erik pratat i säsong 1 och han älskar sina runor och sina runstenar. Men om man ska sammanfatta kan man ju säga så här att runstenar blir viktigare när kristendomen kommer. Men de har funnits i Skandinavien långt innan dess, innan vikingatiden också. Och oftast är det en minnessten för någon som har dött. Men det kan också vara ett slags dokument. För att markera helt enkelt vem som äger marken som stenen står på. Eller för att skryta att man har råd med ett sånt vackert konstverk. Och har man tur så kan källorna komplettera varandra. Till exempel så kan man hitta en runsten där det står ungefär: den här stenen restes till Olof. Han kom hem från Grekland med silver. Stenen är rest av hans son Jakob. Om man sen då också hittar en grav med en man med grekiska silvermynt, så kanske man kan få ihop historien lite grann. Och om man dessutom har en skriftlig källa från någon i Grekland som beskriver hur en skandinav kommer dit och tar grekiskt silver, då kanske man kan få ihop en hel historia. Och då, på så sätt så kan man alltså bekräfta de olika källorna. Förutom det här problemet vi har med vad om vi ska kalla det för Sverige eller Skandinavien eller Danmark och Norge och så vidare, så finns det en del termer att gå igenom. Till exempel så kommer vi säga ting och tingsplatser. Det är en plats och ett system för den skandinaviska politiken. Fria män fick inflytande och kunde till och med rösta. Det finns också några få exempel på att kvinnor också kunde ha inflytande, men den verkar ha varit väldigt begränsad. En stor del av befolkningen var dessutom ofria, slavar eller trälar, och de kunde inte ha inflytande över sitt område. Och ting har även funnits innan vikingatiden och ett arv från den germanska kulturen, alltså den som nordgermanerna, de som så småningom blir skandinaver, tar med sig upp till Skandinavien. När vi åker på vår resa så kommer vi till Gårdarike och Rus. Det är idag området omkring främst Ukraina och Ryssland. Och så har vi Helgö i Mälaren utanför Stockholm som är en viktig fyndplats. Vi kommer också nämna olika delar av Birka. Birka som var en viktig handelsplats under vikingatiden. Svarta jorden. Det var en plats där mycket liv och verksamhet pågick. Garnisonen, platsen där stridbara personer tränades upp och användes som krigare eller elitsoldater. Eller hovgården där kungen bodde. De här östliga resorna tar oss till många platser och vi kan inte gå igenom alla. Men det finns mycket intressant att säga om skandinavernas resor, oavsett om de är i västerled eller österled. Vi har valt att fokusera på dem i österled den här säsongen. Och för att förstå de resorna så måste man också förstå i vilken miljö man reser i. Man tar sig alltså från kusten i dagens Sverige och man tar sig över vattnet, Finska viken, och ner på kontinenten via floderna. Och det som händer i det här området som vi ibland kallar för Rus, Ryssland och Ukraina, det är att skandinaver etablerar sig längs med floderna hela vägen ner till Svarta havet. Och gör man det, då stöter man givetvis på flera kulturer och människor som sedan får stort inflytande i den skandinaviska kulturen. Som ni förstår finns det mycket spännande lyssning att gå igenom. Låt er inte heller avskräckas av min lilla packningslista och termer och förklaringar. Vi kommer ha kul. och alla kommer kunna få följa med. Känns det okej, Fridtjof?
Det ska bli jättekul att följa med på den här resan.
Ja, det tycker jag också. Nästa avsnitt ger vi oss av. Och ni ska få en ledtråd till vår första destination. Är ni redo? I Mälarens kärlek till havet. Jag tror jag såg en björkö. Tack för att du lyssnar på Vikingapodden, producerat av The Viking Museum på Djurgården i Stockholm. Vi finns där poddar finns. Och har man frågor så får man jättegärna skicka in dem på podcast@thevikingmuseum.com. Så kanske det blir ett frågeavsnitt till slut. Tack och hej!